Du lyssnar på Brobyggepodden, en podcast om mänskligt liv och existentiella frågor i vår tid. Med Per Westblom och Lena Bergström. Hej Per!
Hej Lena!
Nu är vi här igen.
Ja, äntligen.
Ja, det var länge sedan. Det är ju inte så att det saknas saker att prata om, men ibland saknas tid. Vi hade tänkt länge att vi skulle prata om tro och politik. Och så nu när vi hade bestämt en tid så råkade den infalla knappt en vecka efter presidentvalet i USA. Där Donald Trump blev en klar vinnare. Och det känns ju som att vi kan ju inte gå förbi det. Vi behöver börja där. Varför kändes det här valet så oerhört ödesmättat, Per? Varför bryr vi oss så mycket?
Det finns väl flera skäl. Det är en sak som jag tänker på, det var ju hur gärna jag ville att Kamala Harris skulle vinna, just för att hon är en icke-vit kvinna. Det hade varit fantastiskt att få det på presidentposten, utöver alla de värderingar som jag stämmer bättre med mina än de gör med Trumps. Och sen så finns det ju en hel del saker som har hänt sedan hans förra presidentperiod. Vi har en erfarenhet av 4 år med honom vid rodret. Men sedan dess har ju klimatsituationen blivit värre. Det har uppstått ett krig i Ukraina och vi har en situation i Israel, Gaza, även Libanon som är väldigt dramatisk. Mm. Och mycket av det där är ju kopplat till USA.
Samtidigt allt det här med Trump och hans personlighet, att han inte respekterar konstitutionen som det ser ut, att han inte visar respekt för de institutionerna som finns i USA. Mm. Det som hände den 6 januari då när han hade förlorat valet och det kuppförsök som ägde rum rent ut sagt. Det är så mycket som det kan vara enkelt när man bara ser det på håll och så tänker man hur är det överhuvudtaget möjligt att han blev republikanernas presidentkandidat med det i bagaget. Men det är någonting med hans persona som ändå samlar människor. Det finns någon slags kraftfält runt honom.
Just det, och det är säkert för många människor ett väldigt viktigt motiv, att man till exempel tror att Trump kommer åstadkomma en bättre ekonomi för USA. Mm.
Och sen är det någonting med hans liksom bufflighet och att han verkar lite knäpp. Enligt en del analyser så är det liksom att folk kan identifiera sig med honom, han är en av oss.
Just det.
Fast han ju är en väldigt liksom udda person och långt ifrån den genomsnittlige amerikanen. Jag tänker så här, det finns liksom inte ett svar på varför Trump kunde vinna. Det är en mängd olika liksom floder som rinner samman till någonting mycket större. Mm. Och en del handlar om ekonomi. Och en del handlar om värderingar, önskningar, män och kvinnor, föreställningar om vad som är rätt och fel. Och så det där mystiska som man ibland kallar kristna värderingar, som tydligen har varit en viktig del för evangelikala kristna. Är det så?
Det finns ju en hel del saker som gör att många i det blocket som ju är väldigt inflytelserikt i USA, mycket mer än i Sverige eller kanske i något land i Europa överhuvudtaget. Och det är en relativt stor grupp och dessutom så har den mycket att säga till om helt enkelt genom att den medvetet har skapat positioner utifrån vilken den kan ge input i maktens korridorer, skulle man kunna säga. Det finns siffror som säger att 8 av 10 evangelikala vita män röstade på Trump. Och det är ju en väldigt tydlig majoritet. Sen så är det ju väldigt många olika kristna traditioner i USA, och det är långt ifrån alla som sympatiserar med honom. Och det där är ju knepigt, för att det där är ju sådana här bedömningar som åtminstone jag ofta drar mig för, att liksom dela upp människor, eller kristna människor, och säga att det där, de är inte tillräckligt kristna. Och jag vill ju själv inte bli utsatt för sådana omdömen. Och samtidigt så är jag väldigt benägen att göra det just här. Och jag tänker att det är ganska betydelsefullt, och inte minst utifrån det sammanhang som vi står i, det här brobygget, att försöka förstå liksom på något sätt inifrån hur tänker man, eller vad är det som gör att det här blir en så stark drivkraft?
Mm. Jag har tänkt mycket på att det handlar om berättelser. Alltså de berättelser vi använder för att förstå tillvaron.
Mm.
Och att vi växer liksom upp med eller rör oss i sammanhang som kan ha lite skiftande fokus i våra berättelser. Även som kristna, även om man har liksom den stora kristna berättelsen, så kan den uppenbarligen ta vägen åt olika håll beroende på det sammanhang man finns i och den förkunnelse man har hört.
Mm.
Ibland så slår det ju på något sätt över i att man blir så starkt influerad av någon personlighet, eller jag tänker på ordet kraftfält, att man kommer in i liksom kraftfält runt någonting där man kommer längre och längre bort från, vad ska man säga, någon slags kärna eller tradition av kristen tro. Jag vet inte om det där blev särskilt tydligt, men det är ju så sekter uppstår, tänker jag.
Ja, just det. Men om vi nu försöker vara självkritiska då, har vi sådana kraftfält, du och jag?
Nej.
Nej, men jag funderade just på vad är det som är viktiga värderingar för mig, som kanske är det alldeles oavsett om de kan anses vara liksom motiverad av min tro eller inte. Jag konstruerade ju så. Ett jättetydligt exempel för mig är ju religionsfrihet. Och kanske också individens frihet. Alltså min tolkning av religionsfrihet är förmodligen en annan än den amerikanska evangelikalens.
Mm.
Där är det friheten att till exempel familjen ska kunna själv få bedriva skolundervisning, homeschooling.
Mm.
Det är friheten att få ha bön i skolan. Och jag kommer från en tradition där vi har motarbetat bön i skolan, för att det är ju motsatsen till religionsfrihet. Och då tänker jag att det där har jag en liksom ståställen som finns. Ja, det är en slags kraftfält hos mig också. Om jag nu ska försöka tänka, på vilket sätt liknar jag egentligen den amerikanska evangelikalen, fast utifrån motsatta värderingar?
Ja, men det tror jag är jätteviktigt, att det du gör nu och ser på det här utifrån. Mm. Och jag behöver bli medveten om, och frågan är om man någonsin kan se hela sin...
Jag har precis avslutat en kurs på Enskilda högskolan i Stockholm om vetenskaplig teori och metod. Och där beskrivs ju just liksom det vetenskapliga förhållningssättet som kommer på 1600-talet. Det är liksom frigörelsen från bestämmande föreställningar. De kunde vara både religiösa och filosofiska. Men det är att det finns liksom en tanke som styr hela mitt kunskapsintag. Jag kommer liksom inte ut ur det.
Mm.
Och till att börja med, eller framförallt under 1800-talet, så fanns det ju en positivistisk rörelse som menar att vi kan frigöra oss från alla föreställningar, och vi måste göra det. Och sen på 1900-talet inser man, nej, att ha föreställningar, det är detsamma som att vara människa. Vi kommer aldrig undan det, utan vi behöver bli medvetna om det och pröva så långt vi kan att föreställa oss, eller frigöra oss ifrån det, åtminstone tillfälligt. Och jag tänker att det har bäring också när man talar om de här sakerna. Att ändå försöka se, jag behöver inte överge mina föreställningar, men jag kan få syn på dem.
Det där finns ju faktiskt inom andlig tradition också, det man kallar på engelska detachment. Mm. Egentligen att man lösgör sig från sina föreställningar om Gud eller om det heliga för att liksom möta verkligheten som den är.
Mm.
Det finns någonting där som liknar varann.
Ja.
En önskan om att se verkligheten som den är. Ja. Men ett slags kritiskt öga eller ett vaket öga på sin egen position.
Alltså en sån sak som jag har förstått är oerhört viktig för evangelikala kristna, men också förstås katoliker i USA, det är ju abortfrågan.
Mm.
Och för många svenskar så är ju liksom den här rätten till abort, den är liksom en absolut värdering. Och det är en sak, men att förstå hur viktig den frågan är för en amerikansk kristen, eller många amerikanska kristna, då liksom leva sig in i att för dem är abort detsamma som att ta mänskligt liv, det vill säga mörda.
Mm.
Och utifrån den logiken så blir det på något sätt självklart att det här är en jätteviktig fråga. Och det är inte liksom en marginell fråga, utan den är central, rätten till liv. Det är en djupt religiös fråga, för att det handlar om att Gud är skaparen och givaren av liv. Så jag tänker att just att förstå den inre logiken och leva sig in i den skapar en viss förståelse.
Och det sätter genast igång mig. Jag har så mycket motargument här som liksom papp, 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 papp. Ja, men liv som redan finns då.
Ja.
Det ofödda livet. Varför har det så hög prioritet? Hur kan man vara pro-life och samtidigt tycka att det är helt okej att man skickar amerikanska vapen för att döda?
Det är väl det som man i vetenskapsteorin kallar att det är olika diskurser.
Det är olika diskurser, ja.
Just det, så att man det här liksom får... Det här är en egen diskurs som har sin egen logik, och att skicka vapen, det är en annan diskurs. Och det kan man verkligen liksom ifrågasätta. Men om man nu stannar i den diskursen som ett sätt att försöka
förstå,
ändå leva sig in i och förstå, då blir det på något sätt... Trump står upp för... han står upp för rätten till liv, kan man ju säga, men framförallt han står upp för att förbjuda abort. Då blir alltså en person som gör detta, det spelar ingen roll vad han har för egenskaper, om han egentligen är kristen eller inte, men han levererar någonting som för mig är ytterst viktigt.
Och hur blev det så viktigt?
Ja, det är en bra fråga. Det har jag faktiskt inget svar på. Just det där när livet blir till, det är ju en fråga i kyrkans historia som är allt annat än en entydig.
När jag har lyssnat på Harris kampanj just i den frågan så lyfter de ju situationen för vad det här betyder för kvinnors liv och kvinnors hälsa. Om man riskerar att bli anklagad för abort om man har haft ett missfall, så kanske man inte söker hjälp när man behöver det. Men det är också så att läkare blir rädda för att göra det de behöver göra vid ett missfall. För att de är rädda för att bli anklagade för abort. Men frågan är ju så mycket mer komplex och handlar ju om relationer, om sexualitet, om mäns syn på kvinnor. Så för att liksom jag ska gå in i och försöka förstå den här, som känner att det här är den absolut avgörande frågan just nu, så måste jag lämna väldigt mycket av min kunskapsbas åt sidan.
Mm, mm.
Jag måste också säga att det här är mer pressande än klimatet och klimatfrågan. Ja, så kan jag känna någon slags ömhet och ja, men bli berörd av en människa som resonerar på ett så helt annorlunda sätt än jag. Kan jag känna att ja, men den här människan gör det för att hon eller han eller hen uppriktigt tänker att det här är det bästa för världen.
Mm. Mm. Just det. Ja, det, och det är ju en viktig fråga om man faktiskt tänker så, om det här är det bästa för världen eller om det här är det bästa för Amerika. För att det är ju väldigt tydligt att, att det finns en viss begränsning i att, att nu måste vi sätta Amerika först igen.
Mm.
Och då kan vi inte vara hela världens räddare. Så där finns det ju en ganska tydlig, tydlig perspektivförskjutning från att vara, jag ska inte säga världssamvete, men kanske världspolis, till att nej, men nu måste vi sköta vårt eget.
Nej, men vad betyder, liksom försoning när vi är så långt ifrån varann? Jag har tänkt flera gånger på det här, hur jag plötsligt blir obekväm med att jag vill hela tiden säga, inte alla kristna, inte ens alla evangelikala kristna tänker så här, tror så här. Alltså hur man stör sig på rubriker, så tänker jag, okej, det här råkar man ut för kanske om man är muslim. Eller alltså de här generaliseringarna, ibland är det jag som gör dem, kanske till och med ganska ofta. Men just det där hur man, jag vill få säga att vi är andra som tänker annorlunda.
Och då tänker du som någon slags självförsvar för dig som kristen, att jag är inte sån.
Ja.
Ja, varför är det så viktigt för oss? Och jag säger oss, för jag känner igen mig i det.
Mm. Ja, men delvis att jag vill att folk ska ha en bättre bild, inte bara av mig, utan av kristen tro.
Mm.
Eftersom jag ändå tycker att det är en viktig sak att ha en kristen tro.
Mm.
Du då? Varför är det viktigt för dig?
Att försvara.
Ja.
Mm. Ja. Jag sitter och funderar på om det är det, men det är det väl säkert. Jo, för det är klart att kommer någon och förknippar mig med en viss form av tro. Så här, jag är ju pastor, så ibland går jag omkring med pastorskrage offentligt.
Mm.
Och jag väntar nästan hela tiden på att någon ska komma och anklaga mig för allt som kyrkan har gjort genom alla tider och se mig som en representant för det. Och jag har liksom förberett ett svar då som börjar ungefär med, känner vi varandra? Du säger, du vet ingenting om mig, men du liksom låter mig. Och det är ju, det är tydligt försvarsinriktat. Min motfråga borde ju vara snarare, berätta mer. Ja. Vad är det som gör att det här är stort för dig?
Ja, precis.
Och hitta, alltså, mitt defaultläge är konfrontationen, tror jag. Medan liksom det här att berätta mer kanske egentligen skulle leda längre.
Ja, men på något sätt så är ju försoningen att saker ryms som är väldigt motstridiga och paradoxala, eller att det kan rymmas i Kristus. Liksom, vad innebär det? Samtidigt så är det ju liksom, å ena sidan det, att vi kan få vara så olika och mångfaldiga och tänka helt olika politiskt och så vidare. Och samtidigt så måste man väl ändå få säga, det finns ont och gott, det finns rätt och fel. Det är liksom, det här kan krocka.
Det krockar jättemycket, och det är precis som jag sa inledningsvis, det där att göra den där bedömningen vad som är kristet eller inte, det är någonting som spontant vänder sig i mig, och ändå gör jag just den analysen nästan hela tiden. Och jag kan ju göra den utifrån Jesus.
Mm.
Inte alla som säger herre, herre till mig har gemenskap med mig, utan det är de som gör Guds vilja. Ja, vad är Guds vilja då, kommer man naturligtvis att ställa frågan. Och de som jag bedömer som, nej, men det där är helt utanför vad jag skulle bedöma som den kristna sfären, skulle döma mig på motsvarande sätt. Ja, jag tycker det är jättesvårt.
Mm.
Och till slut får jag ju landa i, tack och lov att det inte är jag som ska döma till slut. Men det handlar ju också någonstans om att ha respekt för
någon slags intellektuell och andlig hederlighet och redlighet.
Mm.
Kan vad som helst gå under beteckningen kristen?
Mm.
Nej, det tror jag inte.
Nej, det tror inte jag heller. Den typ av kristendom som presenteras runt Trump och den kampanjen där en del kristna ledare har slutit upp runt honom, det är ju väldigt mycket också en kamp som är nationalistisk mer än den är.
Just det.
Kristen. Alltså den sätter Amerika först, det är liksom en tro på Amerika och Amerikas roll i världen. Mm. Det är en sammanblandning av det religiösa och det politiska.
Ja, civilreligion. Och det är ett annat program egentligen, men det är väldigt viktigt att hålla isär vilken typ av kristendom, eller rättare sagt vilken typ av religion som har varit den förhärskande i Sverige och i USA. I Sverige har kristendomen varit statsreligion, det vill säga påbjuden i lag. USA är en fristad för religiös, att man tycker annorlunda.
Pluralism.
Och samtidigt blir det då en samlingsplats för människor som är väldigt religiöst hängivna. Och religionen blir jätteviktig, och framförallt den kristna religionen då.
Mm.
Och därmed får man ett samhälle som är oerhört präglat av kristen tro och kristna värderingar. Mycket mer än i det sekulära Sverige. Men det kommer utifrån två helt olika källor. Och det där är viktigt att se när man jämför Sverige och USA, att det kan se ut som att det är två kristna nationer eller historiskt kristna, men det är det på väldigt olika sätt.
Det är bra att förstå. Ja, håller Gud ihop det här nu då? Låt det sinnelag råda hos er som fanns hos Jesus Kristus, står det i Filipperbrevet. Han som kliver ner.
Mm.
Han som avsäger sig all ära och härlighet för att bli som en av oss.
Mm.
Eller Efesierbrevet som beskriver Kristus som vår fred, som har rivit skiljemuren, som gör de två fiendelägren till ett i sin egen kropp. Håller Gud ihop det här? Finns det liksom försoning? Varför är det så mörkt om nu Kristus har segrat över härskarna och makterna? Liksom?
Mm.
Ja, men nu pratar jag metafysik. Nu pratar jag om det här andliga skeenden. Men någonstans, det är den stora berättelsen, och den är på något sätt viktig då för hur jag tänker att jag sen ska ta på mig skorna idag och göra liksom det som jag tror är rätt. Alltså de hör ju ihop. Men vi lyssnade ju på en teolog som lite grann pratade han inte om det, att man inte fick stanna i det, blanda ihop det metafysiska.
Ja, just det, du tänker på Luke Bretherton som talar om tro och politik.
Mm.
Så att han var ju verkligen inne på det här och betonade ju då att vad han menar var ju inte tro och partipolitik, utan just att all form av kristen tro måste ta sig konkreta uttryck i världen, och då blir det politik. Han hade ju en ganska intressant anekdot. Han är ju britt som har bott i USA, eller bor i USA, och han berättade ju liksom om han var ju väldigt explicit mot Trumps politik.
Mm.
Men han sa, när det kommer till att jag har problem med min tvättmaskin eller min spis, då är jag väldigt tacksam för den som kan hjälpa mig, oavsett vad han röstar på. För då har han uppenbarligen fått besök av någon granne som kunde hjälpa honom, och som nog hade en helt annan politisk inställning. Jag tyckte han fångade ändå ganska fint att det finns liksom, på mellanmänsklig nivå kan det finnas en försoning utifrån andra möten och värderingar. Det betyder inte att människor är onda. Och det tänker jag också en del av inlevelse
övningen.
Mm.
Men det är klart att politik handlar ju inte bara om att människor kan vara vänliga mot varandra, utan det är ju liksom effekterna det får när man drar in bistånd till en mer progressiv klimatpolitik. Det får ju följder,
ja,
för inte bara enskilda utan hela, och det är ju djupt problematiskt.
Ja. Det är känslan av brådska, eller det är inte bara en känsla, det är uttryckligen så att vi behöver göra kraftfulla insatser nu för att minska riskerna.
Mm.
Där finns ju någonting så oerhört, när man på hög politisk nivå sprider desinformation och till och med förnekar den vetenskap som beskriver hur jorden påverkas just nu då av den ökade temperaturen. Jag kan tycka att det känns oerhört liksom svårt att hitta väg i det här. Men på något sätt så är det ju ändå så här att det som var gott igår är gott idag. Mm. Oavsett vem som är president i USA. Min väg är ju densamma. Det jag tror på och det jag vill i världen är detsamma. Men det är oerhört svårt att hantera lögn. Och jag märker ju att jag påverkas så mycket av det här lögnklimatet. Som så att säga är att, ja men, tänk om det är jag som får med osanning. Eller jag som är lurad. Mm. Tänk om det är jag som inte vet.
Mm.
Att man börjar tvivla på sig själv.
Mm.
Och det sägs ju vara precis vad desinformation är ute efter. Att man ska bli liksom lite vacklande i sin tro på sina egna intryck. Och liksom.
Okay.
För då blir jag ju också mer sårbar och beroende av auktoritära krafter och makter som visar väg.
Det där, jag vet Anna-Lena Laurén som var DNs korrespondent i Ryssland men som blev utvisad. Hon menar ju på att det är en ganska generell attityd bland ryssar. Att man kan inte veta.
Mm.
Det kan vara på det ena sättet och det kan vara på det andra. De säger så och de säger så.
Mm.
Och det tänker jag är ett väldigt starkt resultat av desinformationskulturen.
Och samtidigt så hör jag ju när vi säger det. Ja, men det liknar ju det där vi börjar i. Det där liksom vetenskapliga perspektivet när man liksom att försöka förstå den andra sidan eller så. Men det är inte samma sak.
Nej.
Det är viktigt att göra skillnad där, tror jag. Att söka förståelse för den ena eller den andra sidan innebär inte att man tänker att vad som helst av det här kan vara sant.
Nej.
Eller rätt. Så just för att vi faktiskt också ändå vet att vi är utsatta för desinformation i vår tid och att det är ett ökande problem i det politiska spelet. Att kunna både kritiskt granska min egen liksom berättelse om världen, mina egna föreställningar. Men också fortsatt förhålla mig, ja, men, alltså, våga ta ställning, ja. Våga liksom sätta ner fötterna. Att här, ja, men, när det gäller klimatförändringarna så är det ju, vi ser det hända. Mm. Det är liksom inte bara abstrakta teorier utan vi... Det som händer är ju också att det ligger så i linje med vad förutsägelserna, det som sen nu inträffar, möjligen då att det går snabbare än man har tänkt. Luke Bretherton som vi pratade om tidigare, han har ju gjort något slags litet program för kyrkan utifrån egentligen orden tro, hopp och kärlek.
Mm, just det.
Och då tar han utifrån det här med desinformation och alltså att tilliten bryts ner till både medmänskligt så att säga, men också till institutioner och myndigheter och så. Att arbeta där man är på att bygga tillit. Att tro är ju ett ord som också betyder tillit.
Just det.
Tillit mellan människor, tillit till Gud. Hopp, att ge människor agens är ju ett sånt ord som jag tycker om, men
Och vad betyder det?
Vad betyder det? Nej, men handlingsutrymme, eller liksom att man känner att man kan vara med och ta steg mot det man tror på, eller för det, för att det ska bli bättre för oss tillsammans. Att man ger människor den typen av hopp som gör att man känner att ja, jag kan vara med och göra någonting. Mm. Och sen att kärlek då tar sig uttryck i väldigt praktisk handling. I omsorg för dem. Liksom, vad behöver människor här? Vad kan vi hjälpa till med?
Och det där är ju jättebra och stämmer väl in i min liksom agenda för vad jag tycker är liksom bra politik. Men jag tror ju att många Trump-väljare ser att Trump ger just det där. Han ger dem agens. Han tar oss på allvar. Till skillnad från liksom makterna. Vi är lite här och snuddar vid Efesierbrevet, eller hur?
Ja, du får berätta då.
Nej, men jag lyssnade nyligen på Richard Reuter som är docent i Nya Testamentet. Och han pratade om Efesierbrevet. Han är med och gör en ny översättning dessutom av Nya Testamentet. Och han pratade om just Efesierbrevets betoning på kyrkan, inte minst som liksom Guds viktiga verktyg i världen, där Kristus är huvudet. Och så pratar han om makterna. Och det finns i Efesierbrevet väldigt många olika ord för de här makterna. De är negativa i stort sett allihopa, men det är någonting som kyrkan så att säga har att kämpa emot. Och det ska inte jämställas med människor. Och Rickards tolkning av det där, det är, vi skulle kalla det onda strukturer. Det är det som liksom ligger bakom det vi ser. Översatt lite enkelt utifrån min världsbild, det är inte Trump som är problemet, utan de onda strukturer som ligger bakom. Och lösningen i Efesierbrevet sammanfattas ju i Kristus. Han är vår fred, precis som du citerade tidigare. Eller första kapitlet, Gud har valt att sammanfatta allt i Kristus. Och han har egentligen redan besegrat makterna. Men fortfarande lever vi i en situation där vi ändå behöver också delta i den kampen. Men det sätter ju in hela, vad ska man säga, situationen. Dels så säger den, ja, egentligen är allting färdigt. Fast inte riktigt ändå. Och det sker, så att säga, oss förutan. Det är Kristus som gör det. Av nåden i frälsta. Men fortfarande ska vi sätta på oss Guds vapenrustning som handlar om vårt ansvar. Och jag tänker att den berättelsen kan landa både i min egen föreställning om vad det innebär att vara kyrka i världen. Men också av många andra kristnas. Fast vi gör olika tolkningar. Ja.
Men hallå, ser det bara som jag ser det, så är det här är ju solklart liksom, vilken väg vi ska åt. Eller liksom. Varför ser inte alla det? Och så har vi de här olika berättelserna om världen och kan vara lika övertygade från helt olika håll. Det gör ju ont. Jag säger inte att det är ont, men det gör ont.
Det gör ont, ja. Det finns ju i Nya Testamentet många sådana här, döm inte din nästa, låt varan leva i sin övertygelse. Men det är ju på ett väldigt individuellt plan, liksom, att låt var och en liksom, ha sin övertygelse. Men hur ska vi förhålla oss till kyrkor och traditioner? Det blir en mycket större fråga.
Ja, men man kan ju tänka på att det ryms så mycket gott och ont i en enda människa. Så mycket potential åt både gott och ont. Och jag kan vara oerhört egoistisk och jag kan vara altruistisk i nästa ögonblick. Och vi uttrycker det som gemenskap, men det finns också i oss. Liksom var och en. Att där, på ett plan så är vi ändå ett, hur långt vi än står från varandra. Liksom, så. Då kan jag tänka, och den människan är älskad av Gud. Och den människan är frälst. Det är dit vi är på väg.
när Richard Reuter skulle beskriva liksom det här, hur, eller försöka förklara eller Efesierbrevets syn på varför de här onda makterna finns och varför inte allt är bra nu när Kristus har besegrat dem, så blev hans svar ungefär: det kan vi aldrig förstå och veta. Det räcker att Gud gör det. Och för många av oss är det ett väldigt otillfredsställande svar.
Ja.
För vi vill veta, och framförallt vill vi veta hur vi ska agera utifrån det.
Flera av dem jag har läst nu senaste tiden också visar ändå det här att vi är kallade att leva och bygga Guds rike så långt vi kan här på jorden. Men den fullkomliga, det ligger i nästa.
Mm.
Det ligger bortom, det ligger i Guds händer.
Och även där så finns ju i den kristna traditionen från... Det där är liksom nästan en sömlös övergång till Guds rike, alltså från det vi har nu. Det gäller bara att kyrkan implementerar evangeliet så mycket i världen som möjligt till katastrofen som leder till en helt ny himmel och en ny jord. Jag tänker att vi rör oss däremellan, och det får ganska stor betydelse för hur vi tänker och vår kallelse i världen. Nu är vi på väg mot det goda livet här, eller är det ingen idé?
Ja, precis. Ska vi liksom påskynda katastrofen? Eller ska vi motverka den så mycket vi kan?
Ja.
Och för mig blir ju den... Att påskynda katastrofen är ju att ägna sig åt saker som är mot Guds ord, som inte är kärleksfullt.
Mm.
Därför blir ju mitt svar att landa solklart i: bygg Guds rike.
Mm.
I det lilla, i det stora, överallt där du finns.
Just det.
Det som kommer sen, det tar Gud hand om. Nej, men du, uppgiven, nej, det ska man inte vara. Men man får väl lov att gråta och känna liksom sig, ja, att man inte riktigt vet.
Mm. Ja, det, eller självklart. Jesus själv gråter ju över Jerusalem när det inte gick som han önskade och hade hoppats.
Ja. Hur gärna hade jag inte velat.
Ja, nu får ni själva se över ert hus. Och det är väl mardrömsscenariot om Gud skulle säga: nu får ni själva se över ert hus.
Mm.
Jag försökte, nu har jag gjort mitt. Och det är väl liksom mitt stora hopp att Gud inte har gjort det. Inte har givit upp om sin värld. Och inte har givit upp om någon människa. Och jag inser att det kan bli både liksom en snuttefilt och en utmaning.
Mm. Och det är ju också den där, det hoppet som skapar, som ger mig handlingsutrymme, som gör att jag tänker att jag har ändå ett uppdrag här.
Mm. Mm.
Eller ett hopp som gör mig väldigt passiv.
Mm.
Antingen uppgiven eller liksom, orka bry sig.
Mm. Jag berättade för dig innan att jag först nu har sett filmen om Dag Hammarskjöld. Den visar ju många saker, men framförallt hur en människa i en sådan position faktiskt kan göra skillnad.
Mm.
Och i hans fall var att han stod på sig om avkoloniseringen. Och att nu avkolonisera inte minst Afrikas länder, det var liksom en mission som stod överallt.
Mm.
Och det skapade ju jättestora problem, spänningar och konflikter som uppstod på grund av det här. Och många sa ju till honom, det här du bär skuld till detta, du måste avbryta den här processen. Och han säger nej. Till varje pris måste vi fortsätta detta, för det är liksom något övergripande gott att göra det. Det kommer bli bra, även om det just nu finns saker som är problematiska, så behöver vi göra det. Och det slutar ju illa för hans del. Vilket det ju inte sällan gör för goda människor. Men det var väldigt spännande att följa just dels hans personliga kallelseupplevelse i detta. Som väl i princip är en kristen kallelseupplevelse. Som framkommit genom hans postuma skrifter. Och hur han är beredd att använda sin position för någonting som han är övertygad om. Att det här är Jag skulle säga Guds väg framåt. Och den positionen har inte jag. Då är det väldigt lätt för mig att säga att jag kan inget göra. Jag har inte hans förmåga. Men förmodligen kan jag göra någonting. Och dessutom så pekar det just på möjligheten att göra någonting för människor.
Just det här att tänka att det är väldigt lokala. Det man bygger och arbetar med väldigt lokalt också kan ha en påverkan utöver det lokala. Därför att det är också så att idag så är våra liv så sammanvävda med hela världen och människor i hela världen. Mm. Allt det vi lägger på tallriken, de kläder vi har på oss. Så våra vardagliga val är liksom en del av den här globala väven.
Just det.
Och jag tänker att där tar jag till mig just den här Luke Bredesons lite envisa riktningen till här och nu och till det lokala och till att faktiskt göra någonting där jag kan göra någonting. Att inte avfärda det som för litet och ingenting. Men att inte bara tänka individen utan vad kan gemenskapen här? Hur bygger vi samhälle här?
Just det.
Ja, men där finns också en större... Där tror jag vi också får mer liksom, hopp i det. Att vi känner att ja, men när vi går samman och jobbar med det här så gör det skillnad. Vi ser hur det växer eller vad det nu är vi hittar på. Alltså att det blir konkret. Och att engagera sig i den lokala politiken eller i byggandet av civilsamhället lokalt. Att det har också bäring på det här jättestora.
Mm.
Jag tror verkligen att det är så. För det känner jag själv att det är en risk att tänka när jag blir för mycket i den globala frågan eller så känner jag mig som en liten prick bara.
Mm.
Jag hittar inget. Vad ska jag göra?
Nej, just det. Du blir inte Dag Hammarskjöld.
Nej, jag blir inte. Det händer inte. Det händer inte.
Nej.
Men om jag tänker på vad jag gör i mitt dagliga liv och tar det på allvar. Där har ju jag ändå en väg och vägval att göra. Och där kan jag också söka förstå människor runt omkring mig som tänker på annorlunda sätt. Och det betyder inte att jag behöver överge hur jag tänker och tror och tolkar tillvaron. Men att jag försöker lyssna in dem och få vettiga samtal om det är möjligt. Åtminstone behandla dem med respekt.
Så du uppvärderar, kan man säga, det liksom det lilla livet. Eller det lokala och även individuella.
Ja, men jag gör nog det. Jag uppvärderar och vill lägga märke till att det har tydliga kopplingar till det stora livet. Ja. Och att vad som är stort och litet, det är inte så.
Det är mindre sammanhang. För det är väl just där som det är lätt att ge upp, tänker jag, för min egen del. Då är vi tillbaka i liksom det här ändå som jag var inne på från Nya Testamentet. Att liksom inte döma varandra, men också ta sitt liv på allvar. För det ser noga upp med hur ni lever i ett budskap i Efesierbrevet. Och det riktar sig naturligtvis till kyrkan och församlingen, men till slut är det ju jag som måste ta till mig av det och att det har betydelse. Det svåra steget som du pekar på nu, det kanske inte liksom hur jag inrättar mitt liv och vad jag lägger på tallriken. Det kan jag hantera hyggligt. Det är nästa steg att gå samman, som du säger, att göra någonting. Att göra någonting tillsammans med bara en enda person eller en grupp. Eller det är de stegen som jag tror är svåra för många av oss.
Ja, men det är också där någonting händer. Där vi så tydligt påverkar varandra och våra åsikter och tankar och berättelser bryts mot varandra. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Är det det vi har pratat om?
Ja. Mod att göra det jag kan. Som en väldigt tydlig utmaning.
Och det handlar om en urskiljning också. Att se vad är det jag ska göra idag? Ska jag bara sitta hemma och deppa över att jag inte... Ja. Eller ska jag... Vilka makter styr mitt liv och vilka kan jag... Vilken hjälp behöver jag? Det är ju också en sak som man kanske... Utifrån det där med att göra saker tillsammans eller att... Alltså att ropa på hjälp. Ja, att be till Gud kan ju vara också utifrån trons perspektiv. Men också att be andra människor om hjälp att komma samman.
Jag har en morgonbön som lyder: Gud, kom till min räddning, Herre, skynda till min hjälp. Och jag tänker ofta när jag ber den att oj, det är liksom det är väldigt, dels en kraftfull bön och dels en väldigt modig bön. Liksom. Ska Gud skynda till min hjälp? Men det är ju, det kommer från saltaren och uttrycker ju ett behov av, jag klarar inte det här själv.
Nej. Tacksamhet, hjälp och förlåt, be om förlåtelse, dras in i den där försoningens kraftfält, om det kraftfält jag vill vara i är ett försoningens kraftfält. Det är vad jag önskar.
På alla plan. Sinnesrobönen finns ju i en längre version, den har vi väl pratat om tidigare. Men där finns ju ett tillägg: hjälp mig att på samma sätt som du tar denna syndiga värld precis som den är, inte så som jag önskar att den skulle vara. Och att lita på att du gör allt väl. Och det är väl också en slags besinning i det. Det är den här världen vi har. Det här jag ska leva.
Ja, tack Per för ett ganska långt samtal om det som vi snubblar på och försöker att ta oss fram igenom.